inleder vår gudstjänst med att sjunga psalm 4. Vi sjunger psalm 4, en lovsalm. Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi firar idag alla helgons dag och rubriken är satt till helgonen. Vi läser saltarordet ifrån saltaren 126. När Herren vände Sions öde, då var allt som om vi drömde. Vi skrattade, vi sjöng av glädje och jublet steg från våra läppar. Då sa man bland folken: Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren gjorde stora ting med oss och därför var vi glada. Herre, vände vårt öde, liksom du ger liv åt bäckarna i Negev. De som sår under tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar. Amen. Vi ber. Evige Gud, inför vars ansikte tidsåldrar flyr och släkten kommer och försvinner. Du är vår styrka som arbetar och lider på jorden. Du är deras salighet som redan du tagit hem till dig. Du omger oss här på jorden med skaran av dina trogna vittnen. Herre, vi tackar och lovar dig för de heligas stora gemenskap. Tack att du kallat även oss till det heligas samfund. Det är mycket som skiljer oss ifrån dina heliga, som du redan fört till din härlighet. De har här på jorden tagit ditt ord till hjärtat. De trodde på dig. De bar sitt kors. De övervann frestelserna. Och till sist, efter en god bekännelse, gick de in i den eviga vilan. Låt deras förebild väcka oss till ett heligt liv, så att vi inte bara firar deras minne, utan också följer dem i tro och levande. Herre, gör oss trogna, rena våra själar, fortsätt ditt goda verk i oss och ta oss till sist upp till dig och förena oss med helgonens skara. Med hela den stridande kyrkan på jorden och med din triumferande kyrka i himmelen prisar vi dig och lovsjunger ditt heliga namn. Hör oss, Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, makten och härligheten i evighet. Amen. Vi sjunger så psalm 144. Vi sjunger tre första verserna. Efter psalmen tjänar oss Kurt Hellstrand.
Alla. Jag började dagen med att vakna upp vid älven. Vi tog en vandring tillsammans med min värd John Niska och vi njöt av det vackra vädret och vattnet som glittrade. Men det är inte därför jag kommer att läsa om vattnet och floden. Jag läser det därför att det är en av texterna idag på allhelgonadagen. Vi hörde alltså att vi har allhelgonsdag idag. Vi har också en annan festdag egentligen. Och det kan vi komma till om en stund. Kanske någon till och med vet vad det är för festdag. Men vi väntar en stund. Jag läser från Uppenbarelsebokens 22 kapitel och läser då de 5 första verserna. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger varje månad. Värdig frukt. Och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer. Och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Amen. Vi har nått fram till en tidpunkt på året när vi märker att mörkret tätnar allt mer runt om oss. Snart börjar marken frysa och naturen börjar förefalla som död. Men samtidigt lyser det runt om oss idag på Alla helgons dag. Vi nås av ljuset från en snövit tron. Runt tronen är skaror samlade ur alla folkslag och tungomål och stammar och länder. Ja, det är de heliga som står där och tillber Gud inför Guds tron. Och det är dem vi minns idag. Det är inte alla klart att våra tankar går till många av våra nära, kära avsomnade. Men det är i första hand dem som har dött i tron på Jesus Kristus som vi minns och som vi firar idag på Alla helgons dag. Och vi ska akta oss för att börja göra upp någon förteckning över helgon. Den förteckningen, den gör Gud själv när han skriver våra namn i livets bok. Sen ska vi också akta oss och inte tro att vi blir saliga, att alla saliga är heliga. Alla döda är heliga. Man blir inte salig därför att man dör. Utan man blir salig endast genom tron på Herren Jesus Kristus. Det är alltså de saligt avsomnade som vi minns idag. Både de stora i Guds rike som har satt förblivande spår för alla tider eller bara för sin samtid. Men också för dem som kanske ingen längre minns men vars namn finns skrivna i livets bok. Kyrkan firar alltså de små och stora som har kämpat här och segrat i Lammets blod. De levde här i tiden nära Herren. De kände väl sin svaghet och sin synd. De kände sin brist och sin ofullkomlighet. De levde med ett förkrossat och ödmjukt hjärta. De hungrade och längtade efter rättfärdighet och blev mättade. De gjorde det, de levde nära Kristus som var deras förebild. De gjorde de goda gärningarna som de egentligen inte kände till. Herre, när såg vi dig hungrig? När såg vi dig törstig? När såg vi dig naken och klädde dig? Men därför att de inte såg sina gärningar så kunde de inte räkna med några meriter inför Gud. Men desto mera kände de till Kristi förtjänst och Kristi rättfärdighet. Deras tro var en tro som var verksam i kärlek. Det var människor som man kunde säga i ord och handling visade att Gud lever. Och när jag tänker så är det på det så är det flera som träder fram i mina tankar. Jag ska inte nämna dem vid namn. Men det är klart att det är många av dem är såna som levde nära mig. Som på olika sätt de skänkte mig inte tron, för ingen kan skänka en annan tro. Men de skapade en beredskap som gjorde det lättare för mig att växa in i tron. Och det är med tacksamhet som tankarna går till de människorna just idag. Idag tänker vi också mycket på döden. Allt som lever här ska dö. Jag vet inte, de här blommorna, ja, det är kanske konstgjorda blommor. Blommorna, de dör. Ljuset här framme, det kommer att slockna. Vårt livsljus kommer att slockna en dag. Och jag tror att det är viktigt att vi lever på det sättet, att vi lever också med döden inför våra ögon. På en grav så stod det: lär dig av döden leva. Och jag tror att det finns en djup sanning i de orden. Lär dig av döden leva. Lev med det perspektivet inför dina ögon att du en dag ska dö. Inte för att du ska hamna i förtvivlan, utan för att du ska få ett djupare och starkare grepp om livet. Bibeln talar ju om tre slag av död. Vi har det som vi ser varje dag runt omkring oss, och det är den kroppsliga, fysiska döden, när själen skiljs från kroppen. Så har vi den andliga döden, som är en skilsmässa från Gud. Och man kan se fullt levande ut, man kan se frisk ut, man kan ha rosor på kinden och solsken i blick, och ändå vara död. Tänk hur skrämmande. Rosor på kinden och solsken i blick, och ändå vara död, andligt död. Och så har vi den eviga döden, som är den andliga dödens yttersta stadium, yttersta konsekvens. Döden, den beskrivs i Bibeln som någonting onaturligt. Den är en fiende som har smugit sig in i skapelsen. Och vi skapades inte för att dö, vi skapades för att leva. Och på något sätt är det som vi skulle känna det här inom oss också. Vi för ständigt en kamp mot döden. Till exempel varje måltid är ju en kamp mot döden. Äter man inte så dör man. Känner man sig sjuk så går man till en läkare eller man skaffar sig medicin. Därför att vi kämpar mot döden. Men enligt Bibeln så är inte döden bara en händelse. Döden är en makt, en kraft. Och i det stora uppståndelsekapitlet där i första Korintierbrevets 15 kapitel så kallas ju döden den sista av fiender som ska läggas under Kristi makt. Varför är då döden en främling för oss? Jo, den hör inte till Guds ursprungliga tanke med skapelsen. Den kom in i skapelsen, som vi vet, genom syndafallet. Om ni äter därav så ska ni döden dö, säger första Moseboks andra kapitel. Eller säger Herren där. Och det här Paulus säger i Romarbrevet att genom en enda människa kom synden in i världen. Han säger så här: genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor, eftersom alla har syndat. Vi kan alltså säga så här att Adam öppnade för synden. Synden släppte in döden. Och allt vad döden gör är att få oss loss från Gud, som är livet. Och hela tiden sker ett samarbete mellan dessa tre fiender: synden, döden och djävulen, som vill rycka oss loss från det sanna livet i Jesus Kristus. Jag tror att det finns många som är rädda för döden. Man kan se det på många olika sätt. Jag märkte också vid jordfästningar vilken ångest en del människor upplever vid mötet med döden. Och då är det fråga om att man sitter fast i ett slaveri som Hebreerbrevet också talar om. Jag ska läsa det här stället i Hebreerbrevet. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod för att genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Döden är alltså en makt som kan föra oss in i ett slaveri som bara Jesus kan befria oss från. Och Luther säger om de här sakerna, han säger så här: där man ännu upplever fruktan och ångest inför döden, där är döden ännu verkligen för handen. Där fruktan inte finns, där är döden ingen död, utan en sömn, så som också Jesus säger i Johannes 8, som Luther säger, där Jesus säger att den som har bevarat mina ord, han ska aldrig någonsin dö. Kristi död, den är ju en ställföreträdande död och en försoningsdöd. Men döden finns ju kvar. Jo, Jesus lät döden vara kvar, men den har berövats sin makt. Den är inte längre en härskare över den som är förenad med Kristus i tron. Man kunde säga att döden är ungefär som en rockvaktmästare. När man kommer in till en fest så tar rockvaktmästaren för en stund hand om rocken. Och så är det också med döden, att vår kropp överlämnas för en kort tid för att igen ges tillbaka vid uppståndelsen. På det sättet har dödens port blivit det eviga livets triumfbåge. Och därför kan också Paulus säga att leva för mig är Kristus, och att dö, det är för mig en vinst, det är en vinning. Döden har blivit liksom en triumfbåge för Paulus. Luther, han har talat mycket om döden. Och det finns en liten skrift av Luther. Jag vet inte om den här, den finns inte på svenska, men den finns på tyska, vet jag. Och Luther skrev den när han var riktigt ung. Och där använder han flera olika bilder för att beskriva hur han ser på döden. Dels kallar han det ett mäktigt och härligt skådespel, när Jesus hänger på korset och dör, och döden tror att den har triumferat. Och så blir Jesus uppväckt ur graven på den tredje dagen. Och Luther kallar det här ett härligt skådespel, när döden tror att den har segrat och så blir den krossad. En annan bild som Luther använder i den här lilla skriften är det här bilden av kopparormen. När man tittade på korparormen som ni vet Mose hängde upp, så ser den ut som en skrämmande orm. Men när man kommer närmare så märker man att den bär bara ormens mask. Den är ingen verklig orm. Den har ingen kraft. Den har inget gift. Och så säger Luther, så är det också med döden. Han använder också bilden av kopparormen på ett annat sätt. Det vill säga, vi vet att alla som blev stungna av ormarna i öknen, de dog om inte de riktade blicken upp mot kopparormen. Och så säger också Luther att vi ska rikta blicken på Jesus Kristus som har besegrat döden. En annan bild som han använder där också hämtar han från sångernas sång, alltså från Höga visan, där brudgummen säger till bruden och beskriver myrrahöjden, den doftande härliga myrrahöjden. Och så tar Luther också bilden av det här och vill att vi ska som kristna stiga upp på myrrahöjden där Kristi ljuvliga väldoft sprids och där han seger över synden och döden når oss. När Luther skriver till kurfursten Fredrik den vise, så säger han till honom: Fredrik, du ska lära dig att älska döden. Du ska lära dig att omfamna och krama döden istället för att kyssa reliker och sådant. Lär dig att älska döden och omfamna döden. Det låter underligt, men så här undervisar Luther. Och nu tänkte jag så här att Erling sa att här får man vara ganska fri. Och då tänkte jag att jag skulle ta med friheten att föreslå att nu sjunger vi salmen O liv som blev tänt. Jag sa att den finns i er salmbok, en sån här salm som jag tycker så om. Och 332.
Thank you.
vilken tröst vi har i Guds ord när det gäller livet och när det gäller döden. En tröst som ingen psykologi eller psykoterapi någonsin kan ge. Texten som jag läste, den var alltså ur sista kapitlet i Uppenbarelseboken. Och Uppenbarelseboken är ju en bok som har varit så mycket omdiskuterad. Redan i fornkyrkan var det på det sättet. Men samtidigt har den varit en så älskad, i synnerhet i kretsar där det funnits någonting av en väckelse, fromhet. Och den har varit till sådan tröst för många människor under svåra förhållanden, under kamp, lidande och i mörker. Det var ju där på ön Patmos som Johannes fick sin uppenbarelse. Det var på Herrens dag, alltså söndagen, uppståndelsedagen, som han kom i anden, han kom i henryckning. Han försatte sig ett tillstånd som är få förunnat, där hans ögon var slutna, så han såg bara det som Herren visade. Hans öron var slutna så att han hörde bara det som Herren ville tala till honom. Och det första som mötte honom var en mäktig röst. En befallning som säger till honom att han ska skriva ner det han får se och höra. Och när han vänder sig om ser han ett överväldigande ljus. Där finns 7 ljusstakar och mitt ibland ljusstakarna står han som liknar en människoson. Johannes nämner inget namn, men varje kristen visste vem det var, vem människosonen, han som var som en människoson var. Han bar överste prästens dräkt, han bar ett bälte av guld som ett tecken på sin konungsliga värdighet. Men själv var han idel ljus. Och det är som om Johannes inte riktigt skulle finna ordens för att beskriva det han ser. Håret på huvudet lyser som vit ull och snö i starkt solljus. Ansiktet som högsommarsolen i dess fulla glans. Rösten var som bränningarnas dån när de vid storm slår mot klipporna. I sin hand bar han 7 kärnor och ur hans mun utgick ett svärd. Hur det var möjligt, det vet vi inte. Det var bara så. Och då faller Johannes ner på sitt ansikte inför den helige, precis som Mose gjorde, som Jesaja gjorde i templet, som Hesekiel, som Paulus. Men nu får Johannes höra ord som inte hade kunnat sägas tidigare. Var inte rädd, jag är den förste och den siste. Jag var död, men se, jag lever i evigheters evighet. Så är det mycket som Johannes får se. Bilderna växlar. Och ibland när man läser så vet man inte riktigt. Befinner man sig i himlen eller på jorden? Och kanske vi faktiskt står där inför det sällsamma faktum att vi är både samtidigt i himlen och på jorden. Och nu ser Johannes här en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron och flöt fram mitt genom staden. Den här floden, den omtalas på många ställen i Bibeln. Här i Bibelns sista kapitel, men också i Bibelns första blad. Där talas det om en ström som flöt fram genom paradiset, genom Eden. Och den delade sig i 4 grenar som rann ut över jorden. Den kristna kyrkan har genom tiderna lärt känna de här 4 grenarna som de 4 evangeliernas vittnesbörd om Jesus Kristus. Men källan är den samma. Vi möter också den här floden hos profeten Hesekiel, där han ser hur tempelkällan rinner fram. Och det är som en dubbel flod. Ja, det är Kristi renande blod, rättfärdighetens och förnyelsens. Det är den helige andes kraft som rinner fram i den floden. Och så ser Hesekiel hur människor söker sig ner i detta vatten som ger liv. En del står till fotknölarna, andra har nått längre ut och står ända till så att vattnet når till knäna, för någon når det upp till höfterna och för en tredje så att det liksom riktigt översköljer, kanske som Paulus säger, ovilket djup av rikedom hos Gud. I saltaren, i den 46:e saltarsalmen, så finner vi den här floden, ström går fram som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Och så vidare på många, många ställen. Hos profeten Jesaja hittar vi den, och hos profeten Jesaja så finns det på flera ställen: ni ska ösa med glädje ur frälsningens källor. Jesaja ger också en förklaring till det vatten som ska ösas över de torra, över de törstande, nämligen Herren ska utgjuta sin ande. Det är det som det är fråga om. Också Jesus talar om detta vatten när han där på lövhyddohögtiden träder fram, och lövhyddohögtiden som han firade under 7 dagar, och varje dag så gick man ner till dammen Siloa för att ösa upp av vattnet som man skulle hälla över brännofferaltaret. Och man sjöng till exempel de här gamla orden ur profeten Jesajas bok: ni ska ösa med glädje ur frälsningens källor. Och judarna brukar säga att på den sista dagen så nådde jublet sin höjdpunkt. Och den som inte har varit med då vet inte var jubel är. Och då trädde Jesus fram och han sa det på den sista och största dagen: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inner ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Jag minns att Bo Gertz i en av sina bibelförklaringar säger att den här versen kan tolkas på det sättet. Därför att när man skrev på Jesu tid, när apostlarna skrev, evangelisterna skrev, så satte man inte ut skiljetecken mellan orden, utan man skrev i ett. Och då kan den här texten tolkas på det sättet att det var från Jesu innersta som anden skulle flyta fram. Men man kan också tolka det på det sättet att det var ur den troendes innersta som strömmarna skulle flyta fram. Men kanske det är både och. Att den som i tro är förenad med Jesus Kristus, ur vilken livets källa rinner fram, han blir också själv ett levande vatten. Den här floden, den flyter alltså fram bland oss. Den är förlåtelsens och den är förnyelsens. Den är rättfärdiggörelsens och den är nya kraftens flod. Och kring den här floden får vi samlas. Till exempel som vi gör idag. Eller imorgon när vi firar Herrens heliga nattvard. Och då får vi komma, vi får ta med oss bönens öskar. Och vi får fylla trons kärl. Inte bara lite, utan vi får fylla så att det riktigt flödar över. Och den här floden rinner genom en märklig stad. Den här staden omtalas på många ställen i Bibeln. Den har en grundval. Stadens grundval är profeterna och apostlarna. Men hörnstenen är Jesus Kristus. Det här ordet hörnsten som Paulus talar om i Efesierbrevet kan också översättas med grundstenen eller slutstenen. Och Jesus är både grundstenen, han är hörnstenen och han är slutstenen. Den sten som byggmästaren till sist satte in i byggnaden. Det finns bara en port som leder in till den här staden. Den kallas trånga porten. För in i den staden kan man inte komma annat än en avklädd på allt eget. och framförallt det andliga högmodet som är egentligen grundsynden, som Vicky också talade om igår. Det finns en port som leder ut ur staden. Den kallas faktiskt dyngporten, därför att inget orent ska finnas i den staden. Där finns en marknadsplats, och på den här marknadsplatsen ropas det dagligen ut: ni som ingenting har, kom och köp för intet. Där bjuds Guds nåd ut gratis. Där, den har också sina högtider, den här staden. En av de största högtiderna är när en förlorad son eller en dotter får återvända till hemmet, till staden. Då är det fest. Staden är också prydd med pärlor. Och de här pärlorna, de bryter ljuset på sitt sätt. Men de är, med alla återspeglar och bryter samma klara ljus, men på sitt sätt. Ja, jag sa att vi firar också en annan dag idag. Och egentligen, jag tänkte glömma att säga det, det är faktiskt idag som det är reformationsdagen, fastän vi firade reformationssöndagen senaste söndag. Men det var den 31 oktober när Luther spikade upp de 95 teserna på slottskyrkodörren i Wittenberg. Och den första av teserna pekar på omvändelsens, på bättringens nödvändighet. Det här hade ju Luther letts fram till genom studier av Romarbrevet. När han i sin förtvivlan upptäcker, ledd av Guds helige ande, att den troende ska, den rättfärdige ska leva av tro. Och Luther säger det var som han ska ha kommit in i en ny stad, som han genom öppna dörren hade stigit in i paradiset. Och då kan vi påminna oss idag Luthers fem viktiga sola. Sola fide, genom tron alena. Sola gratia, genom nåden alena. Sola Christi, Kristus alena. Sola scriptura, skriften alena. Sola gloria Dei, ära vare Gud alena. Mitt i den här staden så står också livets träd. Livets träd, ja, det är väl Kristi kors. Kristi kors som är källan till andligt liv. Där finns rening för all varje synd. Där finns kraft till helgelse. Det finns en berättelse, en gammal berättelse om mannen som hade funnit rättfärdigheten vid Kristi kors. Men nu vill han också finna helgelsen. Han hade sökt länge, men funnit som sagt rättfärdigheten där vid Kristi kors. Han förstod att Kristus är hans rättfärdighet. Fylld av glädje så vill han gå ut och söka också helgelsen. Han sökte och sökte, och i sin strävan och i sitt letande så märkte han att han också hade förlorat rättfärdigheten. Men då visste han, då kom han ihåg var han hade funnit rättfärdigheten, vid Kristi kors. Han återvänder till korset och så får han höra: visste du då inte att jag är både din rättfärdighet och din helighet? Precis som Paulus säger i första Korintierbrevet, att Kristus är vår vishet, vår rättfärdighet och vår helgelse. Allt finns där vid Kristi kors. Där i den här texten står det att talas det om, alltså om livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt. Ja, det är inte lite det. Varje månad. Och trädets blad ger läkedom åt folken. Kanske vi också vågar tolka det på det sättet. I 1917 års översättning så står annars träd i pluralis. Och då skulle man kunna tänka sig att där vid livets flod står träd som söker sin näring ur vattnet. Och de bär frukt. Det är människor som är där planterade vid livets. Och de bär frukt. Rik frukt. Så som Paulus talar om i Galaterbrevet. När han talar om andens frukt. Och i Kristi rike är det aldrig fråga om produkt. Kristi rike liknas aldrig vid en kvarn eller en fabrik. Utan vid en trädgård, en plantering, en vingård. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Nej, i Kristi rike har förbannelsen fått vika för nåden. Slaveriet har fått vika för frihet. Lagens förbannelse upphävd därför att han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. De ska se hans ansikte och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Guds ansikte är ju Jesus Kristus. Ja, egentligen i den heliga treenigheten är det så att den ene bär vittnesbörd om den andra. Anden, hos anden finns liksom ett genomskinligt drag och när anden verkar så blir bilden av Kristus, frälsaren, kvar. Och den som har sett mig, säger Jesus, har sett fadern. Och när vi ber, Herre, vänd ditt ansikte till oss, så ber vi just om detta, att få se Kristi härlighet, som uppenbarades i Golgata-dramat och i hans segerrika uppståndelse. Och hans namn ska stå skrivet på deras panna. Pannan är liksom bilden av människans tankar, hennes sinne, hennes viljeinriktning. Och i det profetiska bildspråket betecknar därför pannan, eller ett tecken, ett namn i pannan, vem man tillhör, vilken makt man tillhör. Och här står det: och hans namn ska stå skrivet på deras pannor, som ett tecken som visar vem man tillhör. Och till Arons och hans söners ämbetsskrud så hörde just det här också, en sån här särskild prydnad för pannan, som var, och den var gjord av rent guld. Och där stod det ingraverad: helgad åt Herren. Det här står också i din panna när du genom tron är renad i Jesu Kristi blod. Någon natt ska inte finnas mer och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus, ty Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Ja, den fromme som läste de här orden kände genast igen dem. De hade upprepats gång på gång under tidernas, under seklarna. Profeten Jesaja hade ingjutit tröst hos sitt folk, nytt mod hos sitt folk, när han skrev nästan de här samma orden. Och jag ska läsa dem till slut. Jag ser att tiden går här och rinner iväg, ska vi säga. Jesaja hade profeterat nästan de här samma orden: solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen, månen ska inte lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet. Låt oss då idag på Alla helgons dag trösta varandra med de här orden: Herren ska vara ditt eviga ljus. Det ljus som inte lyser bara här i tiden, utan som lyser för dig långt, långt in i evigheten. Och vidare, din Gud, han ska vara din härlighet. Han ska vara din prydnad. Amen.
Vi sjunger psalm 105. Psalm 105. Efter psalmen tjänar oss Lars-Erik Wikberg.